P1 Dokumentär. Miniserie.
De som har resurser, har kontakter, har nätverk, har kapacitet genom att plantera folk bland oss. Det är vi medvetna om.
Inne på Kumlaanstalten kämpar ledningen för att upptäcka infiltratörer. Samtidigt försöker intagna snärja kriminalvårdare för att skaffa sig fördelar.
Det är kanske schysst om en kille kan få in en mobiltelefon och kunna ringa sina nära och kära till att det finns personal som hjälper till lite. Fångar är bra på sånt där.
Man beskrev det som statushöjande att få personalen att bryta mot en tydlig bestämmelse.
Man håller på att bygga upp en krutdurk inom kriminalvården. Och tyvärr är inte frågan om den ska smälla, utan det är när.
Jag heter Pernilla Wadebäck och det här är P1 Dokumentär miniserie, Kriminalvårdens Insiders. Andra delen, de onda och de goda.
Hallå, hallå!
Hej, Pernilla Wadebäck, jag ska träffa anstaltschefen.
Jag kollar gärna på ditt lägg lite snabbt.
Innanför den höga gulputsade ringmuren ligger landets största anstalt med högsta säkerhetsklass. Kumlaanstalten, eller Kumlabunkern, som den också brukar kallas.
Ser bra ut, du är så välkommen.
Jag ska träffa anstaltschefen och här måste jag, precis som alla anställda, gå igenom säkerhetskontrollen. Det fungerar precis som på en flygplats med metalldetektorbåge och rullband med röntgenkamera. Min mobil får jag låsa in i ett litet skåp. Inpassering med säkerhetskontroll för anställda, det införde kriminalvården för 20 år sedan efter flera spektakulära rymningar från bland annat Kumla och Hall. Och där det visade sig åtminstone ett fall att intagna fått hjälp av personal och smuggla in vapen. Så anställda som byter lojalitet och agerar på uppdrag av kriminella, det är inget nytt för kriminalvården. Det som är nytt är att myndigheten just nu är extra sårbar för infiltration och insiders. Och man ser att problemet ökar. Det hänger ihop med överbeläggningar, massrekrytering av personal och mer organiserade grovt kriminella.
Ja, här sitter han.
Ja, jag tar för dig.
Hej, hey, Pernilla.
Välkommen. Jag sätter dig på kaffe. Eller får en det.
Jacques Mwepo tillträdde som chef på Kumla 2020. Innan dess var han chef på kvinnofängelset Hinseberg. Han har jobbat inom kriminalvården i snart 30 år. Han är korrekt klädd i jobbuniform, mörkblå kavaj och slipsen har kriminalvårdens logga som mönster.
Kumla tar ju emot de mest resurskrävande intagna. De mest kriminellt belastade, de organiserade, som absolut vill fortsätta med brottslighet under tiden de är hos oss. För det handlar om mycket pengar, det handlar om att den ska döda den ska in. Vad tror du de gör då? Ja, då är det att påverka oss, pressa oss och att göra saker som är fördelaktiga för dem. Det är det som är vår största utmaning just nu.
Inne på Kumla finns ett fängelse i fängelset. En säkerhetsavdelning med namnet Phoenix. Byggnaden har formen som en stor fågel med utbredda vingar. På Phoenix sitter bland annat livstidsdömde gängledaren El Patron. Han som vi berättade om i förra avsnittet som via en infiltratör, en kvinnlig kriminalvårdare, kunde smuggla ut brev under sin häktningstid. El Patron är en av runt 1000 så kallade högriskkriminella med koppling till organiserad brottslighet som avtjänar straff på landets anstalter just nu och som utgör det största hotet när det handlar om infiltration. Hot och press mot personal, det är ett växande problem och kriminalvårdarna på Kumla utsätts nästan dagligen för påverkansförsök.
De här är manipulativa, det är folk vars liv bygger på att luras för att kunna få privilegier på ett eller annat sätt. De kan smickra en, men då gäller det givetvis för oss att vara väldigt, väldigt vakna när vi har det tuffa läget som vi går igenom nu.
Det vanligaste sättet för intagna att försöka påverka det är att inleda kärleksrelationer med kriminalvårdare. Och det visar sig när jag läser internutredningar att kontakten ofta fortsätter även fast den intagna förflyttas och att intagna tipsar varandra om lättpåverkad personal. Vid visitation i celler inne på Kumla hittas vid ett par tillfällen foton som intagna fått från kriminalvårdare som de misstänks ha en relation med. Några foton är på en lättklädd kvinna som är kriminalvårdare på Norrtäljeanstalten. Hon utreds även för misstankar om att ha smugglat in narkotika och USB-minnen på sin arbetsplats, men nekar till allt. En intagen brevväxlar med en kriminalvårdare som jobbar på ett häkte där han suttit. De skriver långa kärleksbrev till varandra. Det kallas för otillbörliga relationer och bryter mot kriminalvårdens riktlinjer och utgör också en säkerhetsrisk. Ett annat sätt att försöka påverka är genom hot, antingen öppna hot eller mer subtila. Några dagar innan jag besöker Kumlaanstalten så upprättas en incidentrapport där en intagen börjar prata med personal inne i vaktrummet. Han säger till en av vårdarna att han vet att hon har två barn och han nämner barnens ålder. Innan han försvinner ut på avdelningen säger han, citat, "Jag vet allt. Det kan vara bra att veta saker." Det är inte alla som klarar att stå emot påverkansförsöken. Anstaltschefen Jacques Mwepo.
Det kan vara rädsla, det kan vara känslor, det kan vara naivitet. För att man är kanske lite yngre. För en som inte har tillräckligt med grundtrygghet, som inte har förstått vad det här kan innebära trots utbildning. Det här måste tas upp direkt när man känner av försök till otillåten påverkan.
Fångar är bra på sånt här. Man vill manipulera och känna vad man kan liksom vinna någonting eller det så där. Så är det ju. Förekommer väl hela tiden. Det har alltid varit så, tror jag.
Magnus, som egentligen heter något annat, vet vad han pratar om. Han har nyss smuckat från Kumla. Han är runt 60 och kallar sig själv för livsstilskriminell. Vi träffas på ett fik i Västsverige över en kopp kaffe och han drar sitt kriminella CV.
Standardbrott, grova narkotikabrott och lite vapenbrott och hälerier.
När åkte du in första gången?
1984. Så det är 40-årsjubileum i år. Nu när jag muckar nu i januari i år då, så var det totalt effektiv tid 20 år.
Senaste domen var på 6 år för grovt narkotikabrott och vapenbrott. Då han ska ha förvarat ett större parti amfetamin och en automatkarbin.
Man blir mer och mer involverad ju äldre man blir med. Och det blir större och större mängder och partier
och... Och för att överleva i den kriminella världen så blir man skicklig på att läsa av andra, hitta svagheter som kan utnyttjas och skaffa sig fördelar. Och det tar man med sig innanför fängelsemuren. Under åren Magnus suttit inne har han varit med om att personal utnyttjas för att smuggla in droger och mobiltelefoner.
Ja, jag tycker det är ganska bra egentligen att man kan få... jag tycker det är något konstigt med det. Det är kanske schysst om en kille kan få in en mobiltelefon och kunna ringa sina nära och kära. Nu kanske jag har fel person att fråga det mig. Nej, det tycker jag är bra. Det finns personal som hjälper till lite.
Och senast när han satt på Kumla så var det en intagen på hans avdelning som inledde en relation med en kriminalvårdare.
För det hände ju någonting med det där med. Det var någon kille som fick ihop med en kvinnlig vakt där. Hon gjorde ju tjänstefilmer och hon var ju själv med han liksom, i ett lite sån här angränsande rum då.
Enligt internutredningen hade kvinnan en relation med 2 intagna på Kumla. En av dem beskrivs som gängkriminell. Kvinnan var ung och jobbade som vikarie. Och det står i utredningen att det är problematiskt att unga med begränsad livserfarenhet rekryteras till en klass 1-anstalt. Och att hög personalomsättning bidrog till att det saknades erfaren personal som kunde vägleda.
Det byts på Kumla, jag vet inte hur många det är, så det var ju jättemycket byten där. Det kom personal ibland som jobbade en vecka, 14 dagar, så var de borta och klarat av det liksom. När jag kom i början, då vet jag att en dag helt plötsligt var hela personalstyrkan borta. Vi hade väldigt bra personal där då. Och de var hjälpsamma. På hjälpsamma på ett bra sätt, alltså schysst sätt. Vi kallar dem för de onda och de goda. Och när de här personalen som är schysst då blir de ofta utmobbad lite grann av den här elaka personalen. Ja, då blir det lite mer att de var korrupta då. Så de onda var kvar, men de goda hade då blivit omplacerade till andra avdelningar för att de var hjälpsamma så.
Jag ska visa dig lite grann här. Sen har vi i huset, där är det verkstaden.
Jacques Mwepo pekar på ett stort flygfoto över anstalten som sitter på väggen inne på hans kontor. Ett foto som behöver uppdateras. För på Kumla har ett nytt bostadshus med över 100 platser precis blivit inflyttningsklart. På Kumla är man snart uppe i 800 intagna. Beläggningen är 125% samtidigt som personaltätheten minskar.
Vi ska inte hamna i någon kollektiv uppgivenhet. För det har vi inte råd med. Koll och kontroll har vi fortfarande. Måste jag alltid understryka.
När jag besöker anstalten i februari 2024 så har kriminalvården just gått upp i stabsläge. Det innebär att en stab på huvudkontoret i Norrköping är spindeln i nätet och samordnar och fördelar platser runt om i landet. På Kumla låter man intagna dela cell 2 och 2 där det är möjligt. Och alla utrymmen som kan användas görs om till celler. Vilket gör att missnöjet bland fångarna växer.
Du sitter på mitt kontor. Under här så har jag konverterat 2/3 av besöksrum till bostadsrum för intagna. Om vi har 800 klienter snart. Matematiken håller inte. Det blir det ett inre krig hos mig själv. Så, men lever jag upp till mänskliga rättigheter, kriminalvårdslagen? Det är där som för mig är de stora frågorna.
Jag går med anstaltschefen genom en lång underjordisk kulvert som grenar ut sig under Kumlabunken. Ovanför sitter flera av landets farligaste fångar.
Nu kommer ett gäng här.
Ja, det är gänget på väg till jobbet.
I en sidokulvert bakom en dörr får vi syn på ett gäng intagna i grå mjukisbyxor.
Nu ska de till växta.
Okej.
En bit in i kulverten skiftar färgen på väggarna från slitet grått till nymålat vitt. Jacques Mwepo ska visa mig det nybyggda huset där halva delen precis har fyllts med klienter.
På huset där vi har 2 nya bostadshus med 64 platser var. Det tog bara en vecka, då hade vi fullt på hela avdelningen. Det gick fullt. Vi kommer in på H1 nu. Ni har varit här nu ett tag, va?
Här är en vecka.
En vecka.
Välkommen.
Inne på avdelningen sitter ett gäng i en soffa och spelar schack. Och en kille kommer fram för att klaga på tvätten.
Vi får inga kläder tillbaka. Jag har inte haft en hand på 3 veckor.
Jaha.
De lägger problemet på någon annan.
Vad är problemet då?
Jag får aldrig tillbaka mina grejer som det ska.
Här inne blir minsta grejen stor sak. Men jobbigast är överbeläggningen, berättar 2 av de intagna. Det som nu är på väg att bli det nya normala i svensk kriminalvård. Våningssängar och 2 i varje cell.
Det är jobbigt.
Ja, man har egen tid.
Det blir lite av den här amerikanska fängelsevärlden och de försöker få bort det, för den modellen har inte funkat.
Nej.
Så att nu håller vi på att sträva dit. Jag tror att det kommer bli fel istället. Det är vad jag tror. Nu blir det mer förvaring än rehabilitering. Det är så det känns.
Okej, grabbar. Kul att ses.
Hej då.
Det har varit bra. Det har funnits en bra kriminalvård tidigare har gjort. Human. Det är det. Det blåser andra vindar idag. Och det är bara att släcka bränder när vi gör nu. Låser in folk. Och det ser bra ut just idag. När de kommer ut sen. Jag vet inte. Har politikerna tänkt på det? Vad de får för slutprodukt?
Magnus, som var bland de äldre på sin avdelning, blev för det mesta respekterad och försökte hålla sig borta från tjafs och konflikter.
Jag är ju så van vid att sitta så att jag körde mitt race. Läste, tränade och gick och jobbade då. Jag läste allt ifrån svensk lantbruk till Svalladör med han Diamant Salihu och alla de här klassiska böckerna. Jag fick ju vara fri ganska mycket, men oftast är det ju sådana här olika konstellationer. Det blir ju där grupperingar. Mycket våld. När folk hugger varandra med slipade tandborstar och slår varandra med alla möjliga tillhyggen. Fan, det är jobbigt. Jag gillar inte sånt här.
Och de senaste åren har Magnus stött på en ny typ av intagna. Unga killar som vuxit upp och fostrats i gängmiljön från där de var barn. De är kaxiga och ifrågasättande, berättar han.
När jag ser de här killarna då kan jag bara undra, hur i helvete har det gått här? Vad är det som har gått fel? Skriker mammaknullare och hotfulla liksom, och har en sån uppspänd attityd och kommer in liksom med som jävla, ja, jag vet inte det. Och där på sådana ställen måste man väga varje ord.
Många dagar längtade Magnus till inlåsningen vid 7 på kvällen.
Ja, men det är ju dagens slut, så kan man bara vad skönt, då kan man slappna av lite grann, känna. Det blir lite grann så, det är egen tid.
Trycket som är på kriminalvården just nu med överfulla häkten och anstalter gör att missnöjet ligger och pyr. Det har blivit krångligare att få besök, telefontillstånd och permissioner. Och därmed blir fångarna mer benägna att försöka påverka sin vardag innanför murarna. Och de grovt kriminella vill fortsätta bedriva sin verksamhet fast de sitter inne. I Sverige har det forskats kring otillåten påverkan och infiltration under 20 års tid.
Vi myntade begreppet otillåten påverkan 2005 för att vi behövde ett samlingsbegrepp för olika sätt att påverka myndighetsutövning på.
Det här är Johanna Skinnari som är utredare på Brottsförebyggande rådet. Den senaste rapporten från Brå som kom i mars i år visar liksom tidigare forskning hur kriminella nätverk rekryterar och drar nytta av insiders, bland annat inom kriminalvården.
Man beskrev det som statushöjande att få personalen att bryta mot en tydlig bestämmelse. Och det kunde ju vara att posta ett vykort till gamla mamma. Så det behövde inte vara någonting som egentligen var skadligt. Men det var förbjudet av en anledning. Men det fanns också exempel där man åtminstone hade försökt bygga relationer för att kunna rymma. Eller för att få ut information som inte skulle ut från anstalten. Så att det varierar mot liksom väldigt små skador till väldigt stora skador.
Tillvägagångssättet att värva insiders kan liknas vid grooming. Och kriminella är bra på att hitta potentiella offer. Det kan till exempel vara medarbetare som hamnat snett och blivit lite utsatta av kollegor i arbetsgruppen.
Och de var man otroligt duktiga på att identifiera och bekräfta och bygga upp dem som insiders. Det var både kvinnor och män, ska jag säga. Kvinnorna syntes lite mer eftersom det ofta var kärleksrelationer man byggt. Och de är synligare för att folk är förälskade och det syns.
Johanna Skinnari berättar att de också ser olika tillvägagångssätt när det gäller olika typer av kriminella. Yngre och de med missbruksproblem är mer rakt på sak. De kan bli hotfulla och upprörda i stunden. Sådana påverkansförsök är sällan framgångsrika, enligt henne.
Och det skiljer ju dem från organiserad brottslighet där vi såg liksom en större målrationalitet. De har liksom en dragning mer mot subtila trakasserier på ett sätt som inte riktigt går att säga att det är fel. Trevlig och smörig och mer vänliga, har en snällare framtoning men också en större planerande förmåga att faktiskt försöka få det de vill. Men jag tror det som fastnar hos en är ju hur illa det går för de här insiderna. De kan känna sig väldigt bekräftade och viktiga, inte minst att påverka den, men när påverkan har fått det den vill, då är de inte vatten värda.
De som har resurser, har kontakter, har nätverk, har kapacitet. Genom att plantera folk bland oss, det är vi medvetna om. Försök till infiltration eller infiltrering, det är ett av våra stora problem som vi måste absolut bekämpade vi måste ha koll på.
Att stoppa ren infiltration är det svåraste eftersom de har ett utstuderat syfte redan från början att ta sig in i myndigheten. Just nu pågår ett arbete med att utveckla rekryteringsprocessen inom kriminalvården som också har en egen underrättelsetjänst och man samarbetar med andra myndigheter som kan upptäcka infiltrationsförsök, till exempel polisen och Säpo.
Jag behöver inte ge dem tips om vad vi gör för att upptäcka vad det är egentligen, att hur vi identifierar dem. Men vi har ett system för att jobba förebyggande på alla möjliga sätt, se till att vi inte får in fällhovet i vår verksamhet.
Ändå händer det att infiltratörer tar sig hela vägen in i verksamheten.
Vad det händer?
När händer det sen?
För ett par år sedan. Den här personen borde inte ha varit här.
Risken att få in fel personal i kriminalvården ökar när det ska massrekryteras. Kumlaanstalten har runt 800 medarbetare och inför sommaren behöver de fylla på med 200 till. Det är lika många som det jobbar på Kumlas största fabrik.
Kravprofilen är ju också jätteviktig på vad är det för personer som vi söker till oss. Vilka egenskaper är det vi vill ha? Och det kan vi tyvärr inte tumma på som jag ser det.
Thomas Hagsten är facklig representant för kriminalvårdarna på Kumla och har själv jobbat där sedan 80-talet. Och han är oroad över massrekryteringen av personal som pågår.
Det är en jätteexpansion som är frågan, kommer vi mäkta med den överhuvudtaget? Den utveckling som vi ser just nu, den känns ohanterlig och väldigt farlig får jag säga.
Enligt kriminalvårdens prognos behöver bemanningen öka med 15 000 helårstjänster de kommande 10 åren. En fördubbling jämfört med idag. Och för att få fler sökande har man nyligen slopat kravet på gymnasieutbildning. Och grundutbildningen för kriminalvårdare bantas och halveras från 16 till 8 veckor.
Man har en 8 veckors grundutbildning för att man ska lära sig så mycket om det här yrket. Och det gör man tyvärr inte, utan jag tycker att man förringar kanske lite allvarligt och om den komplexitet som det här yrket faktiskt är. Man håller på att bygga upp en krutdurk inom kriminalvården. Och tyvärr är inte frågan om den ska smälla, utan det är när.
Hallå, jag lägger det här. Jag ska hämta sen.
Jacques Mwepo, chef över landets största anstalt, hämtar en lunchlåda i farten när han skyndar vidare i sin arbetsvardag med ett ständigt pusslande med överbeläggningar och bemanning.
Vi litar på personalen som jobbar på Kumla här som vill göra gott. När vi skriker efter arbetskraft, när vi gör allt för att öka status på kriminalvårdare som yrke, då blir det en sorg när någon som vi har satsat på, investerat på utbildning, som har jobbat här ett tag, sen hamnar i en situation där man plötsligt inser att man själv har begått brott, att man är kriminell. Genom att ta något otillåtet inne här hos oss eller ta ett brev ut. Det där är för mig en tragedi.
I nästa avsnitt.
Och så säger du på skala 1-10, hur mycket korrupt är jag? Vad menar du med det?
Hon var kriminalvårdare på häktet. Nu står hon själv inför rätta som infiltratör.
För går det tidigt på morgonen när ingen har kommit än, skriver du. Är det någonting du kunde göra? För att få lite fred med.
Kvinnan som smugglat ut brev från gängledaren frågas ut i tingsrätten. Men hon är inte den enda insidern som avslöjas.
Det är ett hot för oss som vi har sett under uppsegling här under ett par år.
Den här serien är gjord våren 2024 av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio. Fler program från P1 Dokumentär miniserie hittar du i appen Sveriges Radio Play.